Läser vi dagens evangelietext från Matteus evangelium. Jesus sade, så skall ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Amen. Jag vet inte om ni har några funderingar och frågor kring Fader vår. Men jag tänkte bara lite kort gå igenom bönen tillsammans. Så får vi se om det svarar på era frågor. Har ni några kvar får vi ta det vid kyrkkaffet sen. Fader vår börjar ju med ordet vår. Och det är ett väldigt viktigt ord. För vad Jesus säger är att tron inte handlar om bara en enskild människas relation till Gud utan den gemensamma relationen till Gud. Det är någonting vi gör tillsammans. När vi ber så ber vi tillsammans med varandra. Gud vill alltså gemenskap mellan människor. Inte bara att man går in i sin kammare och är för sig själv som man ibland får bilden, utan det här ordet vår är väldigt viktigt. För det är en motvikt idag till det här individualistiska samhället vi har idag där man bara tänker på sig själv och sitt eget. Fader vår inleder med just det här. Det finns en storhet att räkna med. Och vi som församling är en sådan storhet att räkna med. För det står vår fader, vi. Ordet, eller namnet fader, det använder ju Jesus eftersom man inte fick säga Javé. Man fick inte uttrycka det på den tiden. Så han använde ordet Abba. Det bygger på att Jesus hade ett unikt förhållande till Gud själv. Han var Guds son. Och fadern hade anförtrott åt sin son att förmedla budskapet. Dessutom så anknyter ju det till den historien. Abraham har samma rot som Abba. Fader. Patriarken. Fader är också bilden av att man är en familj. Och en familj är också att man bildar någonting tillsammans som är större än kanske en enskild individ. Bilden av familjen är ju att det inte består av fyra människor utan av en hel släkt som kan bestå av flera tusen människor. Och alla har man det gemensamma att man har en fader i himlen som vi har tillsammans. Ordet fader då används ju idag, har ju blivit liksom en fråga för diskussion. För man utgår ifrån att det har att göra med en patriark, en hierarkisk patriark som är sträng och som liksom dömer människor. Svenska kyrkan till exempel håller ju på att ta bort fader ganska mycket och använder bara ordet Gud. Och för att också det finns fäder i världen som inte riktigt når upp till kraven att vara en god fader. Men man får absolut inte blanda ihop det mänskliga med det gudomliga. För när Bibeln beskriver fader så är det en kärleksfull fader. En fader med en omsorg om sin nästa och sina barn som övergår allting, som är större än man kan förstå. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, säger Jesus. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Min fader ska älska honom. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är. För den kärlek som du har älskat mig, den ska vara i dem, säger Jesus. Alltså, kärlek är den viktigaste karaktären hos Fadern i vår Fader. Som vill leda och hjälpa och visa sin omsorg om människor. Så det är en Fader som man inte behöver vara rädd för. Det är en fader som inte kommer med skräck som det står i Hosea. Det är en fader man kan närma sig med förtröstan, tillit och vet att man blir väl mottagen. Sen handlar fader vår om två delar. Den första delen är himlen. Man sätter himlen först. Du som är i himlen. Och det här perspektivet är alltså ha rätt perspektiv i era böner och ert liv. Sätt himlen först. Det är det viktigaste. Himlen är central för våra böner. Man ska utgå från det himmelska. För det ger oss en riktning för fortsättningen. Så innan vi börjar tänka på de dagliga bestyren så är det himmelska som ger oss ingång i det dagliga. Sen kommer låt ditt namn bli helgat. Alla vet ju vad vi heter, eller hur? Vi har ett namn och det namnet ger oss en viss identitet. Det är så vi presenterar oss, eller hur? Även om vi i Sverige då allt mer börjar använda personnummer. Hej, 57, 13, 16. Liksom. Men så långt har vi inte kommit än. Jag var på Edsätra och då kom det fram en person som skulle medverka i gudstjänsten. Som presenterade sig och sa sitt namn. Först så pratade han, alltså jag satt och pratade med en boende. Först så satt han och pratade med den här boenden. Och vände sig till den och liksom de kände varandra. Sen vände han sig till mig och frågade efter mitt namn. Så jag sa vad jag hette. Och då föll alla poletter ner. Vi hade nämligen gått på samma pastorsutbildning 50 år sedan. Inte i samma klass, utan jag gick i klassen före och han gick i klassen efter. Men vi har gått på samma skola, samma utbildning. Tack vare att vi kände igen namnen, för utseendet var helt omöjligt att känna igen efter 50 år. Så det här namnet identifierade oss. Och det är därför som det också är så viktigt att låta Guds namn bli helgat. För det är så vi känner igen Gud. Genom namnet. När vi hör det namnet så känner vi igen. Ja, det är Gud vi pratar med. Och att helga namnet, det är att hålla det högt. Det är ju inte att kränka, det är inte att missanvända och så vidare. Utan det är att ära och låta det få vara ett viktigt namn som det är. Så det finns så mycket mer att säga om det här med namn och sändebud och så vidare. Låt ditt rike komma. Man behöver inte säga så mycket mer än att Jesus sa himmelriket är nära. Och att den dagen han uppstod så uppstod himmelriket. Och går på jorden och finns på jorden. även om vi då ibland önskar att det skulle liksom återkomma, att det ska, men det finns här. Ditt rike har kommit. Det här bad man ju innan uppståndelsen. Så låt ditt rike komma. Det är att gör det en del av mig. Gör det en del av oss. Att himmelriket får vara en del av det som vi gör. För det fortsätter egentligen. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. De här två hör ihop. För det här är liksom inte... Alltså, förut så pratade man om att det var den uppgivnes bön. Okej, jag vill det här, men låt din vilja ske. Liksom. Man gav upp. Gud gör som man vill i alla fall. Men det är inte så. Det är det tvärtom. Det här är den ultimata uppmaningen. Nu tycker jag det är dags att du låter din vilja ske. Så att det blir bättre här på jorden. Till exempel. Det är det som det egentligen säger. Inte det här vill jag, det här vill Gud. Så jag får väl böja mig. Utan tvärtom. Vi ser att Guds vilja behövs. Här och nu på det här stället. Till exempel i Israel eller i Ukraina och Ryssland. Alltså, där skulle man verkligen vilja att Guds vilja skedde. Även om de säger att de gör Guds vilja, så vet vi att Gud vill fred och kärlek. Det finns liksom ingen tvekan om det. För man kan vara övertygad om att Gud vill är bra för människor. Det är det bästa som egentligen kan hända oss. Än när Guds vilja sker. Och så får man uppleva den här andliga glädjen av att man får vara en del av det som sker. När vi nu har kommit så här långt, då går man plötsligt över på det vardagliga, det jordiska. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och det, då kan man ju alltså sätta ihop det med det som var innan. Låt din vilja ske. Ge oss det vi behöver. Vårt dagliga bröd. Det är i linje med Guds vilja. Och det här är människans behov som står i centrum för Guds vilja. Mat för dagen, sömn, bostad, vatten etc. Det är Guds vilja. Att vi alla människor på jorden ska ha tillgång till detta. Och när det inte sker, så är det lite av våran uppmaning att påpeka det. Här är det människor som inte får sin mat, inte får sitt vatten, inte får sin sömn. För Gud vill att alla människor ska få det. Det är inte bara vi som ska i Sverige som ska ha vårt dagliga bröd. Alla människor ska be, ge oss idag det bröd vi behöver. Problemet vi människor är att vi har svårt att skapa system som får det här att fungera i praktiken. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Förlåtelse är det centrala i den kärleksfulla guden. Förlåtelse är det absolut centralaste i Jesu förkunnelse. Jesus säger att man ska förlåta oändligt mycket. Och det här är ju något som övergår de rationella tänkarna. Men det intressanta är att Gud kan ge sin församling och dess bärare en övermänsklig förmåga att förlåta. Som skulle kunna förflytta berg, nämligen syndens tunga berg. Och så kommer då, utsätt oss inte för frestelse, utan rädda oss från det onda. Eller utsätt oss inte för prövning, som det står. Det betyder, ordet betyder både frestelse och prövning, så att båda är lika rätt. Men de ger lite olika associationer. Och jag tillhör en generation som tycker att den nya översättningen inte riktigt säger samma sak som den gamla. Frestelser säger lite mera vad det handlar om. Frestelser eller prövningar, vilket man nu vill använda, kommer inte från Gud. Det ska man vara väldigt tydlig med. Gud prövar ingen. Gud frestar ingen. Utan det är den onde, eller Satan som vi kallar den här ondskan. Den som är en svuren fiende till Gud och Guds verk och Guds folk. Och som vill leda alla bort ifrån frälsningen. Och vill ta människor i sin tjänst för det onda. Det som händer är att Gud kan låta frestelsen leda människor vilse. Så de faller och blir ödmjuka inför att ta emot frälsningen. De högmodiga som faller och förstår vad nåden innebär. Och även i uppfostrande syfte kan Gud låta frestelser få passera och komma nära oss människor. För ursprunget till alla frestelser ligger i människans begär. Och om man ger efter det minsta så är risken att man faller. Därför talar Bibeln om viljans kraft att stå emot frestelser. Så bönens andra del är lika viktig. Rädda oss från det onda. Det vill säga, låt mig inte falla. Låt mig inte hamna i ondskans klor. Låt mig inte drabbas av vreden. Utan hjälp mig att vara kvar i förlåtelsen. Förlåtelse utan gräns är temat. Och kraften i förlåtelsen hör till det absolut godaste i livet. Det bygger gemenskap, den befriar människor och den som är oförlåtande blir ofta hård och intolerant och skrämmer människorna. En förlåtande gemenskap blir en fri gemenskap där man får vara sig själv. Jag mötte en kvinna från Costa Rica som berättade om sitt livshistoria. Hon hade träffat och flyttat ihop med en man. Han slog henne, tvingade henne att gå på gatan. Men hon lyckades till slut ta sig till ett skyddat boende som hjälpte henne ur den här situationen. Prostitutionen, som vi säger. Och så sakta började hon helas. När vi möttes var hon uppfylld av hat mot män. Mot sin man. Och hade svårt med män överhuvudtaget. Hon bodde nästan bredvid mig. Och när de gick så såg man att hon liksom drog iväg så fort de såg mig. Men så hände en sak på den här konferensen. Jag tror jag berättat det tidigare. Under en morgonbön så hade vi några män bestämt oss för att be om förlåtelse och alla mäns vägnar till alla de kvinnor som vi hade hört drabbats av det här. För vi fick höra på det ena vittnesbördet före efter andra. Och vi bara kände, vi kan inte låta det här gå utan att vi gör något, utan att vi säger något. Och den stunden på morgonbönen blev någonting alldeles, alldeles speciellt. Det var som om den helige ande fyllde lokalen. Och den här kvinnan från Costa Rica, hon hamnade bredvid mig, för jag stod längst ut på det här podiet. Och plötsligt så möttes vi i sorgen över det som hade skett. Hon kramade mig. Och hon blev fri från sin oförsonlighet och sitt hat. Hon berättade efteråt att hon kunde förlåta sig själv. Och hon för första gången kunde hon tänka på män utan att hata. Hon blev fri. Den förlåtelse hon kände var gränslös. Och den kom från Gud själv. Och efteråt så kunde vi prata som två fria människor. Båda två. I korridoren där vi bodde. Det var en upplevelse av förlåtelsens kraft. Sen fick jag en liten jutesäck med kaffe som det stod Costa Rica på. Så min resväska hamnade i tullen. Så de bröt upp den och kollade vad det var för något. Det tyckte jag var ganska lustigt. Jag kan inte själv förklara vad som hände den där morgonen. Men jag insåg förlåtelsens kraft i det som gör. Hur gränslös den är när den drabbar oss. Och från Guds sida är förlåtelsen oändlig. Den är utan gräns. Och den kan drabba människor var som helst, när som helst. Och det fantastiska kan hända. Att människor blir fria från det som hindrar. Och som är en börda man bär på. För det är vårat hopp. För Jesus börjar med att beskriva hur vi ska be innan han tar upp frågan om förlåtelsen. Tänk på det. Jesus beskriver hur vi ska be innan vi tar upp förlåtelsen. Och där är nyckeln till förlåtelsen. Att i bönens kraft finns också kraften till förlåtelsen. Och då, låt din vilja ske, handlar om försoning, gemenskap, glädje i den stund som förlåtelsen är viktig. Och den här situationen, det står visserligen att om den som inte förlåter ska Gud inte förlåta. Men det handlar inte om hjärtats vilja, utan det handlar om man vill ställa sig på ondskans sida eller inte. Den som strävar efter och vill förlåtelse kan alltid få den kärleksfulla kraften till del. För vi har fått möjligheten att lägga till två ord. Nämligen, hjälp mig. Hjälp mig förlåta. Hjälp mig förlåta de som står i skuld till mig. Det är helt okej. Så var välsignad du som förlåter andra. Och ta emot Guds förlåtelse utan gräns. Var välsignad du som gör gott. Och Guds godhet ska omsluta dig. och du ska finna den glädje du söker efter. Var välsignad du som vet var förlåtelsens kraft finns. Den kraft Gud har att bryta syndens makt och ondskans krav och skapa de goda relationerna mellan människor fyllda av kärlek. Amen.